Du lyssnar på ett specialavsnitt av TechBrief, en intervju med Sveriges EU-minister Jessica Rosenkrantz. Vi pratar om chat control, lobbying, Europas konkurrenskraft i techvärlden och så lite om Marco Rubios twittrande. Hej och välkommen till TechBrief, Jessica Rosenkrantz.
Tack.
Vad är din relation till techvärlden? Är jag nyfiken på. Jag läste snabbt på Wikipedia innan. Det står det, hon har arbetat på ett mindre IT-bolag.
Ja, jo, det stämmer ju att jag gjorde. Det var parallellt med mina studier på Handelshögskolan här i Stockholm. Så att det var ju deltidsarbete. Och det kanske inte var så mycket AI i just det arbetet. Men det, visst, det var på ett IT-bolag. Annars så har jag ju både i min professionella roll kommit i kontakt med många som bedriver företag inom liksom, tech och AI-världen. Och även en hel del vänner som på olika sätt har provat själva att starta bolag. Vissa lyckats, andra... Alla har väl lyckats i någon mån för att våga testa. Men kanske just den företagsidén kanske inte gick hela vägen. Men det är ju också något som jag försöker tänka att vi i Europa och Sverige ska bli bättre på att bara uppmuntra att försöka. Även om det misslyckas vi enstaka gånger också.
Mm, det ska vi komma in på. Först tänkte jag att jag ska läsa en tweet som jag fick mycket uppmärksamhet för en vecka sedan när vi spelade in detta. Då skriver en person så här: The European Commission's $140 million fine isn't just an attack on X, it's an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments. The day of censoring Americans online are over. Såg du den här?
Jag såg den.
Du vet vem som har skrivit också.
Ja, det har kommit många tweets. Ja. Både från Marco Rubio och från Musk har ju också twittrat en hel del.
Det här var Rubio.
Exakt.
Vad tänker du om den diskussionen som pågår kring EU just nu och EUs reglering av techbolag?
Alltså jag skulle nästan ta ett ytterligare kliv tillbaka och säga att vi lever i en ganska turbulent tid just nu när det handlar om både handelsrelationer, när det handlar om techreglering, när det handlar om frågor kopplat till säkerhet, försvar, vi har ett krig på vår kontinent. Det sägs väldigt mycket hela tiden. Jag tycker ju att det är viktigt att se USA som en samarbetspartner i många olika delar. Men jag kan ju konstatera att just när det gäller techregleringarna så har det ju använts en del överord möjligen. Jag kan liksom hålla med om en del kritik som ibland lyfts kontra EU, det vill säga att vi har varit väldigt duktiga på att reglera. Vissa delar kanske för bra för att reglera. Men min slutsats är ju inte densamma som vissa verkar dra, till exempel noterade jag Elon Musks tweet också, om att därför ska vi avveckla EU, utan tvärtom menar jag att det behövs mer av ett europeiskt samarbete också för att vår konkurrenskraft och våra företag ska kunna växa. Och sen så kommer vi inom ramen för det ha regelverk som reglerar hur vi ska använda våra plattformar och vad som ska vara lagligt eller olagligt online. Och det är ju en balansgång som vi i Europa måste göra själva, avgöra över vår egen lagstiftning. Men att vi behöver en minskad regelbörda, att vi behöver välkomna mer av innovation och liksom techvänlighet, det är helt uppenbart. Men det betyder ju inte att det ska vara ett regellöst land.
Okej, okay, så när du pratar om det här så låter det som att det inte är så mycket på grund av att Rubio och Musk blir arga, utan för att du själv tycker att det är en bra idé, eller?
Ja, men vi måste ta initiativ och kommando över vårt eget öde. Och då tycker jag att europeisk konkurrenskraft, som det ju så fint heter, det vill säga vår tillväxt, vår produktivitet har varit för låg under lång tid. Och det är ju i hög grad inom den nya ekonomin, det vill säga tech, AI, det digitala området, det är ju där vi verkligen har hamnat efter i stora delar. Och det är ju ingen naturlag, menar jag, att de stora techjättarna ska vara amerikanska. Utan här är ju någonting som vi kan rå på själva i Europa. Och vi har mycket som talar för oss. Jag skulle säga att Sverige på många sätt sticker ut som ett positivt exempel. Vi har en fantastisk startup och techscen. Vi har flest unicorns per capita i hela Europa. Vi leder innovationsindex i EU. Vi har djupa kapitalmarknader om man jämför med många andra länder. Så vi har mycket som talar för oss. Men skala och storlek spelar också roll. Och ska vi kunna hävda oss mot Kina eller mot USA, som beskrivs som ekonomiska jättar, då måste vi se att Europa är också en ekonomisk jätte. Men då måste vi se till att riva de hinder som idag gör att vi i praktiken är 27 olika marknader, som gör det väldigt svårt för en del bolag att både starta, skala och framförallt stanna i Europa.
Just det, och det är ju bland annat ditt ditt jobb då. Och ni, du och din stab hörde över till oss och ville prata om Digital Omnibus, detta sexiga ämne. Vad är det för något? Vad innebär det i praktiken? Vad är det som händer nu?
Men nu skulle jag säga att det finns en insikt i EU att vi måste minska den samlade regelbördan för våra företag. Det är någonting som jag välkomnar, det är någonting Sverige och den svenska regeringen har drivit på för länge. Nu äntligen finns den krisinsikten. Och då kallar ju då kommissionen detta för omnibusar inom olika områden. Och omnibus på det digitala området som vi fick här för någon vecka sedan, det innebar ju bland annat att man pausar delar av AI-förordningen tills det finns standarder på plats. Och det handlar också om en viss översyn eller justering av vår dataskyddshantering egentligen, GDPR som det i folkmun kallas, höll jag på att säga. Det är många som vet vad GDPR är. Det här är välkommet. Här har ju den svenska statsministern Ulf Kristersson själv skrivit brev till EU-kommissionens ordförande och just krävt att få se en pausning av AI-förordningen exempelvis och en viss översyn av GDPR. Och det visar att det finns ett engagemang på högsta, absolut högsta politiska nivå i Sverige och i regeringen för att verkligen minska regelbördan och se till att det finns bra företag för tech och AI-bolag att kunna växa och utvecklas.
Mm, vi ska återkomma lite mer till det senare. Jag tänkte bara, går det att konkretisera lite mer vad som faktiskt blir skillnaden nu då när den här omnibussen införs, eller vad man ska säga?
Nej, men dels innebär ju då att AI-förordningen vad gäller särskilt då högrisk AI pausas tills det finns standarder. Och det tycker jag allmänt är en ganska viktig princip om man ska reglera någonting, att det också finns någonting att förhålla sig till som bolag. Och sen så innebär det utökade möjligheter att använda sådana här AI-sandlådor, alltså kunna testa ny teknik, ny AI utan att känna sig begränsad av regelverk. Det tror jag också är jätteviktigt för att få fram nya innovationer. Och det innebär vissa lättnader för mindre bolag vad gäller till exempel lägre krav på teknisk dokumentation och liknande. Det är på AI-sidan, och sen så finns det då förslag på GDPR-sidan om att harmonisera och förtydliga vissa bestämmelser, slå samman flera dataakter till en dataakt. Och jag kan väl säga att när jag möter bolag, jag träffar många bolag, så säger de ofta att de vill bli reglerade, men de vill inte bli reglerade på 17 olika sätt för samma sak. Det vill säga, reglera gärna vår dataanvändning, men se till att ni har regelverk som inte är överlappande eller ibland motstridiga, så att vi fattar vad det är vi ska göra. Och det tycker jag det här förslaget är ett exempel på, när man slår samman olika dataakter, att man vill liksom förenkla och förtydliga. Och samma sak på AI-sidan. Jag tror att har vi för krångliga och komplicerade regler, då tror jag särskilt att det slår mot de mindre bolagen som ju inte har lika stora compliance-avdelningar eller liksom har de resurserna alla gånger att ägna så mycket tid åt juridik och blanketter och bara förstå sig på liksom det rättsliga området. Utan här är förenklingar särskilt bra för de små bolagen.
Just AI-akten, om vi kan zooma in på den liten stund, så fanns det ju en liksom stor diskussion innan det om att AI är så laglöst land. Den svenska forskaren Max Tegmark är en av de som har förespråkat liksom stark reglering och säger att det är ju, idag behöver man liksom fler tillstånd för att öppna ett stånd som säljer mackor än om man ska liksom bygga den mest kraftfulla tekniken som finns. Det är många som framhåller som ett potentiellt liksom stort hot och brist på transparens. Borde vi inte ha en tydlig och stark AI-reglering?
Jo, men det är klart att alltså, vi reglerar ju det mesta på något sätt, höll jag på att säga. Frågan är väl bara exakt hur den regleringen ska vara. Och jag ska säga att jag har inte alla svaren där i detalj, men jag tror att det är viktigt att se generellt i Europa att vi kommer från en tidsperiod av en ganska stor regleringsiver. Och i delar har det säkert varit klokt, men överlag har regelbördan blivit ganska betungande för våra företag. Så att ett minimum måste ju vara att vi ser till att vi inte har, som jag var inne på, överlappande regelverk eller motstridiga regelverk, eller om någonting redan är reglerat, då behöver vi inte reglera det en gång till. Och att vi liksom ser igenom den sammantagna regelbördan. Och sen är väl då frågan vad gäller just AI. Hur hittar vi den bra balansen så att vi inte riskerar att reglera bort all innovation för att vi försöker reglera någonting som vi kanske inte till fullo förstår. Mm. Men det betyder ju inte att vi ska ta bort alla regler. Och där är ju, skulle jag säga, inte diskussionen just nu heller. Och regeringen har inget förslag om att liksom ta bort all AI-reglering. Men det är viktigt då till exempel vad gäller AI-akten att ja, men standarder, att de finns på plats innan vi inför regleringen så att våra företag faktiskt ska veta vad det är de ska leva upp till. Men EU har ju också sagt, nu när man har levererat då den här, som du sa, den här omnibussen då, som det kallas, att man också vill ha en fitnesscheck, många slängiga begrepp här, en fitnesscheck över den övriga digitala lagstiftningen framåt. Och då tror jag bara att det här ger tillfälle att stanna upp lite och fundera över, har vi hittat exakt rätt balans? Finns det någonting vi borde göra lite annorlunda? Och där vill jag uppmana alla svenska företag också att vara aktiva i den diskussionen. För som företag har man också möjlighet att komma med synpunkter till kommissionen, hur man bör göra om viss lagstiftning eller uppvakta regeringen med olika förslag som man vill se. Och vi är väldigt lyhörda här, för jag tror att det är otroligt viktigt att få på plats en bra balans i de här reglerna. Så att återigen, att Europa faktiskt kan se till att framtidens stora och små techföretag växer fram här och inte i Kina och USA.
Men om du har som två vågskålar lite då, där du har liksom förenkling för företag, konkurrenskraft och liksom skydda konsumenter, tvinga företag till transparens kanske och den typen av värden i en annan vågskål. Hur ser du själv på balansen däremellan?
Ja, nej men dels tror jag att det behöver inte i alla delar vara ett motsatsförhållande. Alltså jag tror det riktigt stora hotet mot konsumenter också är ju när reglerna blir oförutsägbara. När man inte vet hur de ska tillämpas, på vilka områden de ska tillämpas, att de tillämpas olika av olika länder eller till och med av olika bolag. Så till del så tror jag faktiskt att det finns en gemensam vinst, det vill säga det behöver inte vara olika vågskålar, utan vi alla perspektiven tjänar på att ha förutsägbara, lättbegripliga regler. Men sen, såklart, i varje detalj sen finns det ju såklart avvägningar att göra. Och jag tror bara att den diskussionen måste vi åtminstone föra i Europa. Hur vi ser till att vi inte reglerar bort innovation och det som vi inte riktigt vet vad som finns runt hörnet. Men att det ska vara laglöst land, det är det ju ingen som föreslår. Ej heller på AI-området. Utan det är klart att någon form av liksom regleringar krävs ju. Men det gäller att hitta en bra balans. Och den måste vi nog gemensamt komma fram till. Och företag måste vara rätt tydliga i vad är det man själv ser för utmaningar. Och där har jag exempelvis stött på, inte minst företag som nämner GDPR och som nämner de här osäkerheterna med den nya AI-förordningen. Och det är bra, då reagerar regeringen på det. Så vi vill ju gärna ha den dialogen också med företagen, vad det är man ser i sin vardag.
Vad tycker du om den svenska regeringen då? Finns det någon liksom tydliga värden som måste skyddas eller kontra just konkurrenskraften och förenkla för bolagen, liksom, den avvägningen?
Nej, men det finns ju, nu pratar vi en hel del om AI-förordningen, det finns ju flera andra ganska stora lagstiftningsakter på det digitala området som ju till del handlar om att säkerställa att det som är olagligt offline ska vara olagligt online. Det är ju en ganska liksom viktig princip också. Det finns ju ett antal bolag som såklart givet sin storlek och marknadsdominans har en möjlighet att agera, skulle kunna ha en möjlighet att agera på ett sätt som försvårar för mindre bolag att utveckla nya smarta produkter, appar, tjänster. Och där har vi ju konkurrenslagstiftning på många andra områden som reglerar vad man som en stor marknadsaktör får göra. Och det är klart att då är det också rimligt att ha någon form av reglering kring våra stora plattformar. Apropå då den här ursprungliga tweeten som du nämnde från Marco Rubio. Så att det är väl liksom några principer som vi ändå har. Att värna sund konkurrens, värna att det som är olagligt offline ska vara olagligt online och att utifrån det försöka navigera på ett sätt som också gör att vi inte begränsar alla de företag som skulle kunna växa fram inom techområdet för att vi redan har giganter som på olika sätt skulle kunna använda sin marknadsställning.
Mm. Ja, vi ska lyssna på ett ljudklipp som är kanske ett av mina favoritklipp någonsin i podden. Det här är EU-kommissionär Henna Virkkunen, viss reservation för uttalet.
And this means businesses, they will have 26 times less hassle when operating everywhere in the European Union.
Hon pratar alltså om digital omnibus och att det kommer att bli 26 gånger mindre strul för företag i EU. Delar du den bilden?
Ja, det är väl svårt att säga.
Det är kul att man kan sätta en exakt siffra, tycker jag.
Nej, men jag tror, alltså regelförenklingsarbetet, jag tror det är oerhört viktigt för att underlätta för våra företag. mitt stora medskick dock till allas vårt gemensamma EU-samarbete är att inte stanna vid regelförenkling. För jag tror att vi har väldigt mycket annat att göra i Europa också. Ett problem som jag tycker ofta återkommer i dialog med företag är ju bristen på kapital. Eller egentligen inte bristen, det finns kapital. Men inte tillräckligt mycket som kanske också är villigt att gå in i olika typer av investeringar. Här är ju Sverige på många sätt ett föredöme genom att många av oss investerar i aktier och fonder. Alltså vi har ISK-konton. Jag tror det var Bloomberg som beskrev det som en nationalsport i Sverige att investera i aktier och fonder. Vi har pensionsfonder som på samma sätt också investerar. Så ser det inte alls ut i övriga Europa. Där är det mycket bankkonton och liksom traditionell bankstruktur som gäller. Och då får vi inte de här riktiga kapitalmarknaderna på plats. Så det tror jag är också en annan jätteviktig del i vad EU behöver göra. Se till att vi har på riktigt en gemensam inre marknad så att företag kan operera sömlöst över 27 länder, inklusive på kapitalområdet. Och jag skulle säga att det här är ju vår USP lite grann i Europa, att vi är 450 miljoner människor. Vi har en jättestor inre marknad, men vi pratar ibland om den inre marknaden som att den finns. Den gör det till del. Men vi har fortfarande hinder på tjänstesidan som motsvarar som om vi hade haft tullar på 110%. Och på varor är det någonstans runt 40%. Så att vi har väldigt mycket hinder att riva mellan våra länder för att få Europa att fungera som en gemensam marknad. Vi satsar också för lite för forskning och utveckling. Vi behöver få fram ännu mer fossilfri energi. Så det finns ju helt enkelt väldigt mycket mer vi behöver göra jämte regelförenklingsagendan som också är viktig.
Om vi tar den inre marknaden då, alltså det handlar väl om att göra det lättare att som bygga ett företag som har affärer i många olika europeiska länder eller EU-länder. Hur skulle det gå till rent praktiskt? För vi har ju också liksom självbestämmande medlemsstater som får bestämma sina egna lagar.
Nej, men så är det. Och samtidigt som vi är överens om att vi ska ha en gemensam inre marknad, säger vi, och det ska vara samma produktlagstiftning till exempel och sådär. Men ändå hör man exempel att det inte riktigt blir så i praktiken. Vi har ju från svensk sida, här har svenska regeringen startat ett, som vi då kallar, implementeringsråd. Det kanske inte låter lika käckt som omnibusar och liknande, jag vet inte, vi får jobba på lingot. Men ett implementeringsråd som ska se till att när vi inför EU-lagstiftning, att vi inte gör det på ett annat sätt än alla andra EU-länder. Eller att vi brukar ibland prata i Sverige om att vi ägnar oss åt goldplating. Det vill säga vi tar ett EU-förslag och så lägger vi på lite till. Och då blir det ju inte en gemensam inre marknad. Så där tar vi vårt ansvar att se hur vi implementerar lagstiftningen på ett likartat sätt i hela Europa. Och den inställningen tror jag alla länder måste ha när man inför EU-lagstiftning. Och sen så måste vi även då på europeisk nivå fundera igenom vad kan vi undanröja för hinder. Nu börjar vi kanske röra oss in på andra domäner också så att säga, men ta bara tjänstesidan. Att liksom olika länder inte ska kunna erkänna varandras florister eller liksom helt andra yrken för att vi har nationella särregler. Det gör det ju jättesvårt. Så mycket enklare med liksom tjänster, kapital. På kapitalmarknadssidan handlar det ju mycket om att se till att vi har såklart harmoniserad tillsyn, men framförallt också att länder gör de reformer som krävs för att, ja, till exempel ta efter svenska modellen med ISK-kontor och liknande. Stockholm kallades ju nyligen för the capital of capital som ett positivt exempel just på att det har någonting här i Sverige som vi kan sprida till övriga Europa.
Det är ganska mycket om vad andra borde göra. Vad borde Sverige och svenska regeringen göra, tycker du, för att bättra på möjligheten att nästa techjätte kanske är svensk eller i alla fall från EU?
Nej, men dels, jag skulle verkligen undersöka att eftersom size matters här så är det viktigt med det vi gör på Europanivå. Sen tror jag att vi ska fortsätta bygga på våra styrkor. Alltså här har ju regeringen exempelvis föreslagit ytterligare skattefrihet för de som sparar på ISK-konton till exempel. Föreslagit större möjligheter där att spara och investera skattefritt. För vi vill uppmuntra den här typen av både sparande och investeringar. Jag tror att vi ska på riktigt också fundera igenom hur vi får hit talanger. Den här regeringen har ju jobbat för att göra det enklare att ta hit högkvalificerad arbetskraft från andra länder. Men det finns ju säkert ännu mer vi kan göra på det området för att se till att Sverige är ett land som dels har enklare tillståndsprocesser, men också allmänt är ett land som man vill komma till som framstående ingenjör eller programmerare eller vad det kan vara för slags kompetens. Och sen har vi ju en ganska offensiv agenda för att bygga ut till exempel fossilfri elproduktion, vilket vi vet, alltså det behövs ju för hela klimatomställningen och det behövs för industrin i stort, men vi vet ju särskilt att det finns stora behov också för bolag inom techsektorn, och när vi pratar datacenter och men också AI och vad det kräver i liksom kapacitet. Så att det skulle säga att här möts ju flera olika delar någonstans av liksom den politiska agendan.
Nu har jag inte siffran i huvudet, men jag pratat om det i podden tidigare och jämfört lite pengar som satsas på olika EU-initiativ för till exempel AI-utveckling, datacenterbyggande, och jämför med då till exempel vad som satsas i USA eller i några länder i arabvärlden också. Så de summorna som EU lägger är väl liksom mer eller mindre ett avrundningsfel i en amerikansk eller en kinesisk budget till exempel. Vad tänker du om det?
Ja, nej, men det är klart att det kan finnas anledning för EU att rikta om en del resurser. Vi håller ju nu på att förhandla, jag och mina EU-ministerkollegor, EUs nästa fleråriga budget. Där försöker ju jag och Sverige verkligen driva på för att vi behöver en modern budget som handlar mindre om hur vi omdistribuerar inom EU. Alltså vi kommer från en tid där EU-budgeten har fokuserat mycket på jordbrukspolitik, sammanhållningspolitik, regionalstöd. Det har sin roll, absolut. Men vi måste gå lite grann ifrån det till att mer prata om hur Europa står sig i konkurrensen med andra delar av världen. Och då framhåller ju vi viktiga saker som forskningsprogram, Horizon som det heter, Horisont Europa, konkurrenskraftsfonder, digitalisering, konkurrenskraft. Så där driver vi på för att liksom prioritera om en del av EUs budget. Och sen har vi har ju mål i Europa om att varje land ska investera privat och offentligt mer än 3% av BNP på forskning och utveckling. Jag tror att vi är 4-5 länder, var Sverige är ett, som faktiskt gör det. Så det finns ju liksom både på EU-nivå och på nationell nivå en anledning att fundera på vad är det som på riktigt bygger oss starka framåt, och så våga göra de omprioriteringarna. Kanske inte alltid enkelt. Det har vi märkt också i EU-debatten. Om du liksom vill justera ner lite på jordbrukspolitiken så blir det motstånd, så att säga. Men vi måste ju se till att Europe is fit for liksom en ny värld och en ny geopolitisk realitet också, där vi måste stå lite mer starka själva, även om vi fortsätter också bejaka såklart öppenhet och handel med andra delar av världen. Men vi måste ändå stå lite mer starka själva än vad vi har kanske sett oss nödgade att göra historiskt.
Det låter som potentiellt väldigt viktiga och intressanta förhandlingar om budgeten. Kan du inte berätta hur går det till rent praktiskt?
Ja, nej, men det är ju en flerårig budgetprocess bara för att komma fram till en budget. Men det är ju långa förhandlingar, det är ju 27 länder som ska komma överens. Så det är klart att...
Sitter ni på videomöten eller träffas ni
i
Bryssel?
Nej, vi ses i Bryssel faktiskt. Gör vi, jag och mina ministerkollegor. Och sen så för vi fram våra olika perspektiv. Och det är klart att ibland står vi ganska långt ifrån varandra. Det är därför det tar sin lilla tid också. Men det är klart att det är inte så konstigt när 27 länder ska komma överens. Att Sverige och Frankrike och Polen kanske inte har exakt samma ingång. Men vi försöker ju kroka arm från svensk sida med de länder som tycker lika som oss. Dels som inte tycker att EUs budget ska svälla hur mycket som helst, men som också bejakar det tydliga konkurrenskraftsperspektivet, att vi ska bygga excellens i Europa, och att, som jag var lite inne på, att det är det vi måste fokusera på, hitta de nya global champions liksom. Och om vi ska använda EUs budget för det, ja, men hur ser vi då till att vi riktar våra resurser rätt? Så kroka arm med andra länder är rätt viktigt i det här arbetet.
Mm. Spännande. Vi ska hoppa vidare till, jag tänkte ställa ett par frågor om något som jag får många mejl om och som många hör av sig kring, som heter på pappret då CSAM-förordningen, lite mer populärt kallad för chat control. Det har ju gått några vändor på EU-nivå och blivit väldigt omdiskuterat, och nu ligger det ju någon slags kompromissförslag som jag har förstått det. Vad exakt är det som händer där, och vad har varit Sveriges linje i de diskussionerna?
Alltså det här är ju en ganska komplex fråga, tycker jag, där regeringen hela tiden har försökt balansera olika viktiga principer. Det ena är ju att vi ser fruktansvärda övergrepp online mot unga, barn och minderåriga, som vi såklart vill hitta verktyg för att komma åt. Samtidigt så vill vi ju, apropå vågskåla då, i andra vågskålen värna den personliga integriteten och se till att att de verktyg som får eller måste användas av olika tjänsteleverantörer och myndigheter är liksom väl avvägda. Och så har det här pågått ett tag, och nu har det kommit en ny kompromiss som du är inne på, och där är ju den riktigt stora förändringen är ju att de här obligatoriska spårningsordrarna som har ålagts tjänsteleverantörerna nu är borttagna, och att det finns fortfarande kvar en del krav, så att säga, många krav på både leverantörer och på myndigheter liksom, i hur man ska upptäcka den här typen av, eller hantera när man upptäcker olika typer av sådana här brott online. Men nu blir själva spårningen blir frivillig. Och det skulle jag säga är den riktigt stora förändringen jämfört med de tidigare förslagen. Och på många sätt innebär väl det egentligen att vi nu i så fall förlänger den regleringen som redan har funnits på tillfällig basis i EU. Så ja, det blir snabbt tekniskt, men jag skulle säga att liksom, nu är det en kompromiss på bordet som inte är lika långtgående som de tidigare förslagen var, och som är en balans som regeringen kan ställa sig bakom.
Har det Sverige drivit på för den här linjen som ligger nu då? Alltså det här förslaget? Eller?
Ja, vi har ju hela tiden, om man jämför med det ursprungliga förslaget, drivit på för att det måste till en bättre balans. Att det var väl långtgående i vissa delar i det ursprungliga förslaget. Och sen har det ju också gått i den riktningen, men förhandlingarna har ju ändå gått i stå. Och nu uppfattar jag, det finns ju säkert kritiker fortfarande, men jag hör ändå en del att de mest högljudda liksom, kritikerna har ju ändå konstaterat att men det här förslaget verkar vara mer väl avvägt. Men som sagt, återigen tillbaka till liksom grundfrågan, det handlar ju om att komma till rätta med liksom grova övergrepp. Så det är klart att syftet är ju viktigt, men sen måste verktygen vara väl avvägda.
Mm. Så går det att ge ett rakt besked nu till de här som är oroliga för den personliga integriteten och att ens meddelanden kommer att skannas? Liksom. Kommer de här krypterade tjänsterna kunna fortsätta vara kvar och fungera som end-to-end krypterade med det här nya förslaget?
Ja, nu finns det ju alltså inget krav på de här apparna eller tjänsteleverantörerna att bedriva spårning. Sen får man göra det om man vill, så att säga. Det finns en möjlighet att själv som aktör välja att göra det, men det är inte längre ett krav. Och då tror jag att det stillar en hel del människors oro.
Mm. Intressant. Jag tänkte lite nyfiken på din kontakt med techbolagen där ute. Hur mycket pratar ni egentligen?
Vi har försökt träffa många bolag. Det jag tyckte också var roligt var när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i Sverige för ett par veckor sedan. Då var jag själv med på den middag som statsministern bjöd in till med svenska företag. Och alla de svenska företagen på middagen med Ursula von der Leyen, faktiskt ganska liten middag med goda möjligheter att samtala om EUs konkurrenskraft, det var liksom techbolag. Det var inte liksom de traditionella industrierna och liksom de stora familjerna eller bolagen, och de behövs också i diskussionerna. Men här var det liksom techbolag som har kommit olika långt. Vissa mindre, andra stora. Allt ifrån liksom Lovable till Kry och Norrsken och allt vad det var. Jättespännande, och jag tror också att EU blir lite förvånade av att här kommer vi och liksom vill att ni ska träffa svenska näringslivet, och då är det techbolagen som vi har med på middagen. Så det var ett kul exempel. Men jag försöker också träffa mycket bolag själv. Jag var på ett fantastiskt fixaton, kallade de det på Norrsken här om veckan. Alltså ett hackathon, men de skulle lösa olika samhällsutmaningar. Superhäftigt med alla de här unga coola talangerna som skulle liksom lösa olika typer av samhällsproblem med hjälp av AI inom miljö och klimat eller penningpolitik eller allt vad det var. Så jag försöker träffa många bolag och framförallt också uppmana techbranschen, som jag vet ibland, eftersom också många bolag är liksom nya, relativt nya. Där är man inte alltid lika väl organiserad som kanske liksom industrier som har funnits länge är. Och då kan det vara svårare att göra sin röst hörd. Så det är ju en uppmaning till mig och politiken att försöka träffa också fler bolag och vara liksom ute mer bland de otraditionella. Inte bara träffa liksom organisationer, men också till bolagen själva. Att fundera på när ni upplever problem i er vardag. Kontakta politiken, för att vi behöver höra det för att kunna driva konkreta förändringsförslag i Bryssel eller i Sverige.
Hur viktig är den inputen som man får i sådana möten?
Den är jätteviktig. Sen måste ju vi från politiken alltid värdera de olika inspelen, och alla bolag tycker ju inte heller exakt lika. Men vi behöver ju höra vardagsexemplen. Hur slår GDPR mot ett mindre bolag? Hur slår AI-regleringar eller då Digital Services Act eller Digital Markets Act? Hur påverkar det i praktiken våra bolag? Så det är ju jätteviktigt, skulle jag säga.
Vi har ett avsnitt av podden som jag tänkte referera till. Avsnitt 96 för er som har lyssnat. Du kanske inte har gjort det?
Jag kan inte på rak arm säga vad avsnitt 96 är, ska jag erkänna. Men jag är väldigt spänd på att få veta.
Det hade nog inte jag heller kunnat göra. Ja, men det var då just när Ulf Kristersson hade gått ut och sagt att han vill då, eller han, regeringen vill förespråka att man pausar AI-införandet av implementeringen av AI-akten. Och vi gjorde då lite digitalt detektivarbete om då liksom vilka middagar och luncher och öldrickande med techbolag som har, som föregick det. Vi kan lyssna på min kollega Björn hur han sammanfattar det.
Men vi har alltså en statsminister som då åker på toppmöten med AI-bolag, spelar in filmklipp till deras konferens och sen dricker öl och lunchar med TechSverige för att snacka AI lite mer generellt. Och som efter den här har hänt plötsligt byter fot om hur AI ska regleras.
Ja, det var en kanske lite, vad ska man säga, lite välkomprimerad sammanfattning. Men ungefär så, ni kan lyssna på avsnitt 96 om ni vill djupdyka mer i detta. Är det någon slags, är det här rimligt? Eller är det liksom lobbying på ett sätt som inte är lämpligt? Vad tycker du?
Nej, men som jag var inne på, alltså för oss som politiker och för mig som minister att träffa bolag för att kunna bilda mig en uppfattning om hur vi ska reglera på bästa sätt. Alltså det skulle jag säga en direkt nödvändighet. Sen måste ju vi alltid kalibrera det. Det kan ju människor ibland tycka är jobbigt med politiken. Att, ja, men om jag nu har sagt att det här är jobbigt, kan du inte bara se till att det blir en förändring? Ja, men vi har ju massa olika perspektiv att värdera mot varandra. Och som vi började med att hela den här podden med att diskutera, vad är liksom balansen mellan integritet kontra regelverk och liknande. Så jag skulle säga att det är helt naturligt och viktigt att vi träffar bolagen. Och sen är vi ju nu i Europa, vi är ju mitt inne i ett skede där alla pratar regelförenklingar. Och att det skulle komma en omnibus, återigen, jag använder det begreppet igen. En omnibus, ett regelförenklingspaket kring det digitala. Det har vi ju vetat ett tag. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt att Sverige inte bara står och tittar på, utan att vi själva har inspel till sådana regelförenklingspaket. Vad exakt är det vi vill att EU ska göra för någonting? Så jobbar vi hela tiden. Och sen tror jag att vi träffar många olika människor och företag och organisationer när vi försöker bilda oss den uppfattningen. Men nu finns ett window of opportunity för EU sida, tror jag, att kalibrera om en del av vår lagstiftning, eller åtminstone se till att när den införs att det då finns standarder och allt annat som krävs för att det ska bli möjligt att implementera det på ett bra sätt. Så därför tror jag man ser just nu från svensk sida och Sveriges regerings sida att vi försöker vara väldigt aktiva inom alla de här olika regelförenklingspaketen, också på det digitala området, för att försöka påverka. Så nej, jag tycker det är fullt rimligt att Ulf Kristersson träffar techbolagen och tar intryck av det, men sen får vi alltid värdera liksom varje inspel.
Ja, men det är lite ute efter det, så här, om det finns en avvägning mellan olika intressen, förenkla för bolagen kontra liksom andra intressen som var anledningen till kanske att GDPR eller AI-akten infördes från första början. Mm. Riskerar man då att lyssna för mycket på techbolagen och deras intressen?
Ja, men jag skulle säga inom regeringskansliet, det finns gott om jurister. Det finns gott om människor som tycker om regler. Och det finns ju också andra intressen som vi såklart talar med, som för fram olika perspektiv. Men jag menar, ta bara GDPR. Dels föreslår ju inte kommissionen nu liksom en hel omgörning av GDPR, utan det är ju liksom vissa justeringar och framförallt sammanslagning av en del dataakter och sådär som är bra. Men att GDPR har lyft fram som ett problem från många svenska företags sida, alltså det är ju inte nytt från några möten liksom senaste månader, utan det är ju någonting vi har hört länge. Men där vet vi också i vågskålen då att det finns liksom viktiga perspektiv kopplat till integritet för att värna den enskilde, där man får göra en avvägning. Men kort sagt, mycket av det som vi driver nu är ju liksom inga nyheter. Men utmaningen just kring AI-förordningen har ju varit att, och de delar som vi då föreslår ska pausas, det är ju för att de här standarderna som man har velat få på plats, att de är försenade eller i alla fall kommer senare än vad lagstiftningen skulle då, från det datumet som lagstiftningen skulle implementeras. Då behöver man ju dra i handbromsen. Så kan vi göra kring vissa andra områden också, där vi märker att det inte är tillräckligt tydligt vad den här lagstiftningen innebär.
Jessica Rosenkrantz, vi brukar i podden tipsa om någonting. Det kan vara precis vad som helst. Vill du tipsa om något?
Oj, alltså säkert hur mycket som helst. Men låt mig ändå, givet, ni vet ju inte exakt vad ni har för lyssnarskara, men jag tänker mig att en del techintresserade, kanske en del bolag också som lyssnar. Jag var inne på det tidigare, men jag vill verkligen kroka arm med svenska bolag i att driva frågor om hur vi bäst reglerar eller inte reglerar tech och AI och hur vi bygger konkurrenskraft och tillväxt i Europa. Det vill jag ha de här bolagens hjälp med. Eller alla andra som brinner och har åsikter. Så jag skulle verkligen vilja uppmana alla att liksom engagera sig i detta. Det är mitt tips.
För jag tror på Europa. Det låter lite pretentiöst att säga, men jag tror att vi har väldigt mycket styrkor. Vi är stora, vi är 450 miljoner konsumenter. Vi står för liksom demokrati, rättsstat, transparens, pålitliga institutioner, yttrandefrihet. Och inom ramen för detta har vi också så många fantastiska bolag som bara behöver hjälp, tror jag, för att också kunna skala. Och om vi ska bli bäst på att skala, då behöver vi också företagens input och tips på hur vi gör det på bästa sätt.
Så om vi sitter här om 5 år, har vi några superframgångsrika svenska techjättar då, tror du?
Ja, och vi har ju så många bra företag redan. Och som sagt, vi har ju flest unicorns per capita i Europa. Så att jag menar, vi har ju jättemånga bolag. Men jag vill bara att i Europa ska vi vara riktigt, riktigt bra på att kunna skala också. Och då tror jag, om vi gör det här rätt nu, med att få en riktig inre marknad, minska regelbördan, få fram kapitalmarknader, hitta en bra avvägning i regleringarna som sagt, då är jag helt säker på att vi kan få stora europeiska jättar också framåt. Men tiden att agera är liksom nu. Och att också våga vara lite modiga, både som bolag och från politikens sida i hur vi gör detta.
Låter kanske det vara de avslutande orden. Tack så mycket för att du kom hit, Jessica.
Tack.
Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Leffler, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Vignetten gjordes av Stefan Storm och jag heter Henning Eklund. På måndag är vi tillbaka med ett Tech Brief svarar, då om huruvida det finns en techlash, alltså en backlash mot techvärlden. Vi hörs!